Min partnerklubb Stöde IF Tennis vill berätta om sitt sommarläger Stöde Tennis Camp som arrangeras måndag till fredag vecka 26. Stöde vågar till och med sticka ut hakan och påstå att det är Sveriges bästa läger för breddspelare. För det är just för breddspelare eller relativt nya tennisspelare man riktar sig till. Man tänker att det finns bra läger för elitspelare, men det handlar ju om så mycket mer än att bara spela tennis för att ha en riktigt kul sommarvecka. På Stöde Tennis Camp så arrangerar man till exempel kanotbingo, biljard, fisketurer, man badar. Ja, man har mycket kringaktiviteter för att hela tiden sätta glädjen i fokus. Men självklart så tränar man även mycket tennis. Totalt 16 timmar tennisträning blir det, och utöver det fysträning och idrottsteori. Ansvarig coach på lägret är den kunniga och duktiga Richie Coria, som hälsar att han älskar Stöde Tennis Camp. Miljön, maten, banorna, allt är helt perfekt. Bara en sån sak som att jag kan bryta mitt ett pass och alla kan slänga sig i och bada 5 minuter när det är för varmt. Fantastic! Allt är så välorganiserat och allt finns inom 300 meter. För mig är det bästa veckan på hela sommaren, hälsar Richie Coria. Så är du mellan 12 och 17 år, älskar tennis och vill ha kul med kompisar och få träna i en fantastisk miljö, så glid in på stödetennis.se och se fler bilder, läs mer om lägret och kanske till och med anmäl dig. Passa på, och tack så mycket Stöde Tennis för er support till podden. Är det dags? Ja, det är dags för del 5 av Magnus versus Magnus, och den här gången med Magnus Norman och Magnus Gusten Gustafsson. Magnus Gusten Gustafsson, 14 ATP-titlar och grundare av Små Lirare samt Klein Players, är en av svensk tennis stora spelare genom tiderna. Och det är även samtalspartnern idag. Magnus Norman, världstvåa med 12 ATP-titlar med sig och en av grundarna till Good to Great Tennis Academy, samt mångårig coach för Robin Södling och Stanislas Wawrinka. Norman blev utsedd till ATP Coach of the Year 2016. Ämnena för dagens avsnitt är två till antalet, och det är att hantera motgångar och strukturen inom svensk tennis. Jag blir som vanligt superglad om ni skulle vilja vara med och bidra till att den här podden kan fortsätta. Och det gör ni genom att klicka på avsnittsbeskrivningen och där på länken till Patreon eller till mitt Swish-nummer som står där också. Nu så rullar vi igång. Magnus Norman och Magnus Gusten Gustafsson. Då är vi samlade för ett nytt avsnitt av Magnus versus Magnus, och vi har med oss Magnus Norman och Magnus Gustafsson idag. Välkomna båda två.
Tackar.
Tack så mycket. Tackar.
Och vi ska börja med att prata om hur att hantera motgångar, något som är ofrånkomligt inom tennisen. Så jag tänkte börja med att fråga er vilka era värsta motgångar var under era karriärer. Vi kan börja med Norman där.
Oh, ja, men det får väl nästan vara, den absolut största var ju min skada som jag fick, som gjorde att jag sen fick sluta spela tennis. Det var ju tråkigt, eftersom jag var ganska ung fortfarande, 27 la jag av, så, och hade liksom verkligen så här motivationen kvar och ja, många år kvar att spela. Så det var väl det absolut tråkigaste. Jag var 4 i världen, så small det till i höften, och sen så var det liksom inte riktigt samma sak igen efter det. Så det var sen är det klart, under karriären hade jag mycket grejer också. Som junior kommer jag ihåg att jag ett år hoppade över och spela, om det var junior SM, för jag skulle åka spela någon ITF-turnering istället i Europa. Så var jag inte uttagen till att åka med förbundet sen. Så det var klart, det var jobbigt mentalt framförallt. Och sen så kommer jag ihåg i mitten av min karriär, någonstans där runt 97-98, eller inte mitten, men det var väl innan jag slog igenom egentligen. Då fick jag en hjärtgrej också som gjorde att jag fick operera hjärtat. Det var också lite så här otäckt. Man visste inte riktigt vad det berodde på. Så här. Det var mitt hjärta som när jag tränade och spelade matcher ibland kom upp i hög puls. Så stannade pulsen där. Hjärtat bara rusade. i 30 minuter. En gång svimmade jag. Så att jag fick göra någon, det var någon extra nervbana som jag hade runt mitt hjärta som man fick gå in med laser och bränna bort då. Men det var också lite otäckt. Så det är väl de tre grejerna liksom, som jag så där, att i början juniorkarriären där, att jag inte blev uttagen till juniorlandslaget. Då började, det var lite jobbigt mentalt tyckte jag. Så här, och sen precis innan jag hade slagit igenom 97-98, den där operationen i hjärtat. Och sen såklart att jag fick lägga av så tidigt.
Ja, just det, just det. Hur liksom gjorde du det för att ta dig igenom de här grejerna då, Magnus? Var det liksom att man vände ner sig och så kom igen, eller hur gick
Ja,
det
men
tillgångarna då?
någon inre så här tilltro och styrka att jag tilltro till min egen förmåga. Så här, men jag kommer komma tillbaka. Jag är stark både fysiskt och mentalt och jag har ett liksom så här jävla namma i min skalle som liksom, jag ska bara tillbaka. Så det var det. Det är det inre drivet, liksom, passionen för att och tron på att jag kommer komma tillbaka. Så att i tennis är det ju ofrånkomligt att man måste ju hantera nederlag hela tiden, varje dag. Förlorar du poäng och du förlorar matcher varje vecka om du inte vinner turneringen. Så du måste ju liksom lära dig att hantera förluster på rätt sätt och försöka lära dig saker. Och det är någonting som vi pratar om varje dag med juniorerna. Och det behöver inte vara en dålig match bara för att du förlorat. Det behöver inte vara ett dåligt slag bara för att du slog den en decimeter utanför linjen. Så att det är en process att lära sig att hantera förluster och misstag.
Gusten, du då? Vad har du för motgångar, om du har haft några?
Ja, det har jag definitivt haft. Som junior så det största för mig, det var ju att försöka kvalificera mig till Kalle Anka Cup då, slutspelet i Båstad. Jag gjorde ju aldrig det. Vi hade ganska bra årskull i Göteborg med Christian Bergström och David Engel och en som heter David Malmgren. Så att första året när jag var 11 då så hade jag matchbollar och kom inte dit då. Och det sved ju givetvis alltså. Men sen sista året då, det var ju sista chansen. Och då var ju liksom, måste jag kvala in här nu då va? Då torskade jag mot Krille då i finalen stort. Det var ju inte närheten då, men då var jag riktigt, riktigt knäckt. Så det var nog min största motgång som junior tror jag. Sen som senior så måste det varit när vi... När jag lyckades spela ner Sverige i andra divisionen i Davis Cup för första gången någonsin då. Så att vi spelade avgörande match mot Österrike. Och jag hade ju inte en chans i den avgörande matchen. Däremot hade jag en liten chans i den föregående matchen då liksom. Men den tog ganska tufft också. Du var ju med då också, Nors. Ni
Ja,
vann ju en
exakt.
match.
Ja, precis. Det var den matchen jag var. Ja, det var inte kul. Det var tungt.
Det var för jäkligt alltså. Och det var
Ja.
jag som spelade den avgörande matchen och allting. Det sved ordentligt. Och jag kommer ihåg när vi kom dit liksom att du var i hyfsad form i alla fall alltså. Men alla andra var ju bedrövlig form. Och jag var väl den som var minst sämst form av oss då, Larsson och Tillström och så vidare. Så att då fick jag spela då liksom.
Ja, men
Men det blir...
jag kom ner till den matchen och skulle egentligen inte spela, men jag tog med mig grejerna för jag hade ont i ryggen. Men så var det så att det var ingen som träffade anläggningen.
Nej,
Så jag var ju tvungen att dra på mig. Nej, det var tungt. Det var jävligt tungt. Putsch, vad heter det? Ja, nej, det var jobbigt.
precis.
Ja, det var en tuff förlust. Ja.
Den sveden. Jag har ju varit skadad många gånger. Jag tror under karriären tror jag gjorde 8 operationer, varav min axeloperation tog 1 år. Men konstigt nog så sved faktiskt, när man tänker efter, sved förlusterna mer än operationen när jag var borta då liksom.
Hur gjorde du då, som efter den DC-matchen där? Hur gick du vidare från det sen då, Gusten?
Nej, men det är ju bara för det första då, för stunden så där ser man ju liksom vikten då liksom med att vara, alltså man är grymma kompisar med varandra då liksom. Vi stöttar varandra ur och skur liksom, och direkt efter matchen liksom så var det ju stöttning och så vidare. Och alla matcher oavsett liksom om det var Davis Cup eller vad det var då liksom, så försökte jag alltid hitta på något kul då, så att då var det säkert att jag satte mig och spelade kort med Larsson eller någon sån där liksom. Och sen så satt och käkade med gänget och sen så hem och träna och anmäla mig till en turnering så fort som möjligt för att försöka ta någon ny utmaning då alltså. Men var det riktigt tufft om man säger då liksom, som jag hade också i några perioder, jag hade enpoängare eller just de här skadeperioderna och så också liksom, så försökte jag hitta andra mål. Det kunde vara liksom, ah, nu ska jag stå mitt mål här i 5 km-slingan eller 100 meter eller trixa så mycket som möjligt med en fotboll och så vidare. Och visst, och slog jag det rekordet och kände jag ju mig nöjd med mig själv och jag visste vissa saker som jag skulle stå rekordet i, klarade de sakerna, då visste jag, då skulle jag bli bättre tennisspelare också då va?
Ja, just det.
Så var både den här kortsiktiga, långsiktiga målet då och försöka förskjuta själva resultatet då. Och där var min, nämnt det och skrivit det många gånger i mina krönika, liksom min tränare fantastiskt där liksom, utan det var inte resultatmål som han hade, utan det var bara utveckling och utveckling av min tennis som räknades då. Ja. Så att oerhört skönt att ha Tim i de lägen också.
Ja. Hur mycket betyder dina coacher för dig där, Norman, i tyngre stunder?
Jättemycket att man har folk runt omkring sig som liksom Gusten säger, att vi tittar inte heller så mycket på ranking och ja, att nu ska vi vinna så här många titlar och så. Det hade man kanske lite grann inombords, men för sig själv, men det var bara så här, ja, utveckla så mycket som möjligt och processen hela tiden och tänka långsiktigt. Och det gör jag än idag med Sten, även om han är 37 så tänker vi, och han väldigt, väldigt mycket, han har varit där så i över 10 år. Vi har aldrig liksom, aldrig, en gång har vi ändrat ett schema som vi liksom har gjort upp för året. Vi gör alltid ett ungefärligt schema. Och det var när han torskade i Paris ett år i första rundan mot Garcia Lopez. Då tog han ett wildcard i Queens som han normalt sett inte skulle ha spelat. Men annars har vi bara liksom, oavsett hur det har gått, så har vi hållit kvar i schemat. Och vi har liksom jobbat på och vi har tänkt på liksom hur vi ska utveckla hela tiden. Och det gör vi än idag. Även om han är 37 så tänker vi liksom så här, nej, vi ska nog inte spela Miami för att nu är du i den åldern så att liksom vi behöver lite längre uppbyggnadsperiod. Grussäsongen är lång och året är långt. Vi behöver, även om du spelar bra i Indian Wells, det var lockande kanske att ta ett wildcard till exempel i Miami och fortsätta. Men, nej, men vi tänker långsiktigt liksom. Så det tror jag är jätteviktigt att man har folk runt omkring sig som, ja, men som är där. Och det är min filosofi lite grann som tränare också, har varit hela tiden att försöka vara där och stötta lite mer när det går lite sämre. Då ska man vara liksom aktiv och visa sig väldigt mycket som coach. Men när det går bra, då kan man istället ta ett lite grann steg tillbaka. För att då har spelaren konfidens och ja, du vet, man ser bollen stort och ja, allt, livet blir så mycket lättare då. Men när det går tyngre så tycker jag att då har vi en uppgift att finnas där lite mer.
Intressant. Men när man pratar om juniorer då, när du är på banan med spelare, eller det kan vara senior också, men som är på lite lägre nivå. Vad säger du då rent specifikt för att liksom ge dem självförtroende igen? Eller hur coachar man det då? När det är tungt liksom? För är det tungt så är det ju tungt, tänker jag.
Ja, nej, men det är att försöka få spelarna att tänka långsiktigt och tänka på process och tänka på utveckling istället för liksom nästa tävling hela tiden. Eller att ja, nu, för många av de yngre upplever jag, för dem är det så viktigt att det känns bra att bollen går in istället för att bollen går lite ut. Men för mig är det så här, men det spelar inte så stor roll i det stora hela, så är inte det här något, det är inget 100 meters lopp vi ska springa, utan det är ett jävla maraton, en Ironman. Så att vi det är inte, det är absolut, vi ska kriga, vi ska göra vårt bästa, vi ska försöka vinna, men om vi inte gör det, om vi har gjort vårt bästa, så är det liksom, då ska vi ge oss själv en klapp på axeln också och försöka hela tiden att vi gör lite så här, man dokumenterar lite, man gör lite utvecklingsplaner och ofta när man går tillbaks så liksom till föregående utvecklingsplan eller 2 år tillbaks, så kanske man sätter upp lite så här, okej, var ska vi vara om 2 år, var ska vi vara om 3 år, 4 år, vilka typ av tävlingar ska vi spela, vad behöver vi utveckla? Och går man tillbaks och ser på de här dokumenten, så ser man i många fall då spelare som jag har varit involverad i så ser man att ah, men shit, vi har ju gått mycket fortare fram. Det här har gått snabbare än vad vi sa för 2 år sedan. Så att kolla, liksom backa bandet och kolla i det stora perspektivet. Liksom zooma ut lite ibland och säga, kolla, wow, kurvan går bra. Liksom du har utvecklat de här grejerna. Det har gått mycket snabbare än vad vi trodde. Shit, vad bra det går. Liksom. Fortsätt så här. Liksom. Ge järnet hela tiden. Och, ja, men försöka engagera och liksom motivera hela tiden. Och försöka liksom tänka långsiktigt. Och utveckla självgående spelare så att de liksom tar lite ansvar själv för många saker. För det upplever jag, det är motivation också. Man ser spelare i gymmet som man ser har bra koll på uppvärmningsprogram. De kan genomföra en träning utan att en tränare behöver vara där 100, liksom varje sekund. Utan, men de spelar för sitt eget bästa. De vet vad de behöver göra. Och, ja, det tycker jag är en katalysator, en motivator också för många att ta eget ansvar för sitt idrott.
Ja, verkligen. Verkligen.
När ser du att poletten ramlar ner där? Har du sett det några gånger, Nors, sådär liksom för spelare som inte tagit eget ansvar och så vidare, så helt plötsligt ramlar
Ja.
poletten ner, och varför gör den det?
Ja, nej, men nu har vi en kille här till exempel som en tysk kille som är duktig som var i när han var lite yngre. Nu är han 16, men när jag var yngre 14 så var han i Masters, topp 8 i Europa. Lovande från Tyskland sådär, men lite, han har väl varit här i 3-4 år, men lite när han kom hit så var han lite, ja men ungdoms, alltså väldigt, väldigt ung men stjärna. Hade kontrakt med racketar, hade kontrakt med kläder, hade managementbolag. Men man märkte att när man pushade honom lite och sådär så var ja det var ganska ihåligt. Och så har man tjatat och man har, inte jag men tränarna här, men jag har varit involverad såklart, men pratat med föräldrar, pratat med liksom tyska förbundet, pratat med honom väldigt mycket och liksom, och så har det varit setbacks och så har han betett sig illa och så har det varit att vi får skicka hem honom och så har han kommit tillbaka och så har det varit bättre, så har det varit bakslag. Ja, men hela tiden det här, du vet, konstant bara hårt arbete med de här grejerna. Och sen nu så både ser man hör inifrån fystränare i gymmet, man hör liksom så här, han sprang igår på eget ansvar och han, du vet, han började ta eget ansvar för uppvärmningen. På tennisbanan så var det förut att blicken flackade åt hela tiden på läktaren eller på nästa bana. Eller han var liksom inte, han var inte här och nu. Men nu ser man liksom att han är engagerad, han är inne i det, han ställer frågor, han liksom så här inne i det. Så där ramlar paletten ner just nu, vilket är jäkligt kul. Och men det är hårt arbete. Men jag märker det, man märker det. Att wow, nu har han fattat grejen. Nu kommer det hända saker med honom.
Men om du skulle fråga honom, vad var det som gjorde att du började mer fokusera? Vad tror du han skulle svara då?
Då tror jag att svaret hade varit att jag ser att jag ser att jag behöver det. Jag ser att mina konkurrenter inte går i kapp med, men att de börjar komma i kapp med. Jag ser att jag behöver utveckla min fysik. Han har börjat spela lite futures, även om han är bara liksom 15-16 år och börjar få stryk. Han inser att vara juniorstjärna, det betyder ingenting när man kommer upp lite grann. Så jag tror att han har insett det själv, att wow, jag behöver jobba hårt och jag älskar tennis. Jag vill bli tennisstjärna, jag vill bli tennisproffs, och det har insett att jag måste. Det är vad jag tror att hans svar kommer bli. Jag tror att det är för tidigt att ställa den frågan, men om ett år kanske när han är förbi, när paletten har ramlat ner och ligger där nere, då skulle det vara intressant, absolut, att ställa den frågan.
Hur har du upplevt de här bitarna, Gusten, med de spelarna du varit involverad i dina team?
Ja, alltså vi är ju en ganska stor grupp. Så att, och på en liten yta då, så att, alltså bara i Göteborg då, så att det är klart liksom att om man säger alla som vi har nu, 24 stycken, det är ju vissa som är mer motiverade än andra då, va? Det är en mognadsprocess då liksom, också som Nors säger då, liksom att det är vissa då som mognar tidigare, och vissa som man känner det liksom att de hittar inte dit, och de kommer nog inte hitta dit heller riktigt då. Men ja, ibland man försöker ligga på så mycket som möjligt liksom, men man får ju inte tjata för mycket liksom, utan det måste ju komma från inifrån och så vidare. Och jag har ju alltid trott mycket på gruppen då, att det är gruppen som ska kunna motivera gruppen, men däremot är det för många då liksom som inte motiverade. Kan det ju nästan bli tvärtom. Men det är därför jag är ju så otroligt allergisk mot alla de här ensamracen som blir för mycket liksom, i alla fall i juniorålder då. Jag vet hur viktigt det var att man de här lägren man samlades på, landslagsläger och så vidare då liksom, att det gjorde ju att man, när man såg Ken Karlsson första gången då, man fattar ju ingenting. Oj, är det den här nivån jag måste ha? Det var helt, det var ju en sån väckarklocka för mig alltså. Och även alla andra då runt omkring i Sverige, hur de tränade så. Det var ju så viktigt för mig. Så att de har ju varit lika mycket motivatorer ibland som vilken tränare som helst då. Det är som Norsk säger då liksom också, att man upptäcker hur andra kör och så vidare. Det är ju så viktigt. Så att det är därför jag tycker det är så otroligt viktigt då liksom, att man har de här lägena. Och så, jag tycker det har blivit stundtals alldeles för mycket egotänk i Sverige. Jag tänker på vad han, jag kommer inte ihåg vad den här norska skidåkaren hette. Det var en av dem, absolut, säga om det var Dählie, någon sån där liksom, som de hade frågat då liksom, han, på den tiden så att svenskarna körde mycket själva då liksom, istället för liksom att jaga i flock då. Och han säger det liksom, att han förstår inte det riktigt liksom, för ibland är de bästa coacherna, det är ju spelarna själva eller skidåkarna själva, för de vet ju exakt hur man upplever för den i den stunden och kan ge bästa tipsen just när du kommer något specifikt tillfälle då. Det var ju likadant med oss då, med Jonas och Christian och Lasse och David Engel då liksom. Vi kunde ge de där perfekta råden vid perfekta tillfället då liksom, som Tim kanske inte såg då. Så att på det sättet så det är därför jag tror så jättemycket då med att man är några stycken, och framförallt då när man är junior.
Ja. Men om man pratar om det ämnet vi är inne på där med liksom när det är en tyngre perioder. Kunde ni uppleva om det gick tungt för er att liksom, och samtidigt som andra spelare eller svenska spelare gjorde bra ifrån sig, kunde det bli en stress också? Eller blev man bara motiverad av att se att andra lyckades då? Hur tänkte ni, hur kände ni där?
Jag började så tyckte väl jag att det var bara en motivation, för att som Gustav säger, Gusten och Christian och Jonas och var ett team i Göteborg. Sen så hade jag varit team med Thomas Johansson och Patrik Fredriksson och Kalle Flykt på den tiden, och 3 av 4 var topp 100. Så jag tror också väldigt mycket på det här med team och att skapa en miljö där alla vill åt samma håll, för att det blir liksom en jäkla kraft det där. Så jag, för mig var det i alla fall en jäkla motivator när Tompa då började vinna lite matcher på Challenger-touren och han tog sin första Challenge-titel och sådär. Och så kände man att vi spelar ändå ganska jämnt på träning, så jag kanske också har en chans att liksom vinna lite matcher på Challenge. Och sen så för mig var det bara liksom motivation. Jag tror att Patrik Fredriksson som låg lite efter och var några äldre, han frågade honom, så tror jag kanske att han kände lite samma sak. Att, ja, men shit, jag är också med och slåss på träning. Jag slår ju ibland Tompe, jag slår ibland liksom Nors. Och sen slog han igenom och kvalade in i någon ATP-turnering och liksom vart topp 100 också. Så jag tror väldigt mycket på det här med att stötta varandra. För mig i alla fall så var det mycket av en motivation.
Samma för dig, Gusten, antar jag.
Ja. Så är det. Ja. Kan bara stryka under.
Men upplever ni att juniorer tänker på samma sätt? Eller finns det mer, liksom, mer avundsjuka idag? Eller är det liksom bara att man gläds med varandra och ser möjligheterna när någon annan lyckas?
Ja, men det är klart att det kanske, det ska jag inte sticka under stol. Det kände jag också lite avundsjuka ibland, men det var inte så mycket avundsjuka så jag kände liksom att det hämmade min tennis direkt, utan det var som Nors sa, liksom, det är ju mycket, det var ju motivation. Kan han så kan jag liksom då, för att jag startade honom på träning och så vidare för då. Mm. Men det är klart att det kanske kan finnas mer avundsjuka idag, det vet jag faktiskt inte. Vad är det, inte hur du upplever det, Nors?
Nej, men det beror på. Det fanns några avundsjuka, det fanns det på vår tid också och så där och så. Men jag upplever som att det, ja, men ett gäng som vi har här nu i alla fall, som där de verkligen så här stöttar varandra och är glada och så här, och vi pratar väldigt mycket om miljön nu, så här, att skapa den här miljön där det är coolt och liksom träna hårt och det är coolt att köra lite extra och så där, och istället för att bak liksom så här klaga på externa faktorer, att ja, om jag bara hade haft det här eller om jag bara hade gjort det där så hade det kanske blivit, och kolla han får det där men jag får inte det och det är därför han går bra, alltså du vet det där, så att ta tag i, kör hårt istället, för att jag tror också väldigt mycket på gruppen, och jag upplever väl, nej jag upplever inte att det är, jag ser inte den avundsjukan så mycket just nu i alla fall här, det gör jag inte, utan tycker spelarna gläds med varann och det är liksom ett bra go, och det upplever jag. Jag upplever det i, jag kanske är naiv, jag kanske är liksom hemmablind, men jag upplever det lite grann i svensk tennis också, att man är glad för när det är någon svensk spelare som är bra, oavsett vad det står, vem man representerar och vart man har sin bas eller så, så upplever jag ändå att ja, men shit vad kul det är liksom att det går bra för någon i svensk tennis, om det är Miriam som kvalar in i Miami eller om det är liksom Carl Friberg som vinner sin första match i Challenger igår, eller om det är någon junior som är bra liksom, så upplever jag som att jag menar att svensk tennis, att man gläds när det går bra för svensk tennis, och när det varit några år, det har varit lite jobbigt, så att det känns som att hela liksom rörelsen svensk tennis jobbar åt samma håll.
Däremot något som jag tror är den största stressfaktorn för väldigt, väldigt många, det är ju sociala medier. Hur de har sina konton och ska hela tiden, alltså, ja, nu gick det så och så för henne och nu gick det så och så för honom. Och går det dåligt då liksom, så sprids det väldigt snabbt då på sociala medier. Så att jag tror att där är någonting som tränare och omgivning måste jobba med mer. Och just som Nors säger då, liksom att bara fokusera på utveckling då, och inte bara resultaten där. Så. Men det kan ju få vem som helst stressad liksom, när man, om man är inne på de olika Twitter och allt vad de heter. Snapchat. Ja.
Hur tänker ni kring den biten på Good to Great, Magnus, med sociala medier och vad ni som akademi väljer att lägga ut och så vidare?
Ja, men vi måste anpassa oss till hur det ser ut där ute. Vi måste, alltså sociala medier och journalister, sociala medier, media överhuvudtaget, och det går väldigt, väldigt snabbt där ute. Om du gör ett snedsteg eller gör en dålig match eller så är det ute på 10 sekunder och hela världen vet om det. Så att, och det är en verklighet vi lever i och vi måste förhålla oss till det. Vi måste förhålla oss till hur det ser ut. Och sen är det också en annan fråga i det här med tennisen generellt sett är ju, alltså tennisens publik, tennisens fans är ju äldre. Du har andra idrotter som basket och så som liksom attraherar den yngre målgruppen. Så tennisen får inte liksom bara göra sociala medier och liksom allting kalla handen heller, utan vi måste förhålla oss till hur ungdomar konsumerar media idag. De vill att det ska gå snabbt. Ja, de vill ha highlights, alltså det är så det ser ut idag, och vi måste på något sätt förhålla oss till det, och det pratar jag mycket med mina spelare om också, att ja. Det är en del av liksom av verkligheten, det är en del det en del i hur du kan liksom, ja, men kan man nyttja sociala medier på ett positivt sätt som gör att du kanske får mer finansiella muskler, mer sponsorer att kunna spela internationella tävlingar och anställa en fystränare eller vad det nu är för någonting. Så man får liksom jobba med att försöka vända det till någonting positivt. Men jag vill också lite så här att vara lite aktsam med vad du, liksom hur vill du att världen ska uppfatta dig? Var lite aktsam med att lägga för mycket så här att press på dig själv eller behöver inte alltid lägga ut när du vinner. Du kan också så här att ja, men jag gjorde en bra insats, insatsen var bra. Prata väldigt mycket om det vi har pratat om nu, liksom utvecklingen och så istället. Men sociala medier finns där och det är någonting som vi måste förhålla oss till och ja, försöka vända det till någonting positivt istället.
Vi ska gå vidare till nästa ämne, tänkte jag. Jag vill rikta tack till min partner House of Bontin och ni som är verksamma och jobbar för tennisklubbar. Kom ihåg att klubbar erbjuds klubbpriser från House of Bontins sortiment. Kontakta House of Bontin på houseofbontin.se för till exempel deras produktkatalog där ni kan se vad sortimentet innehåller och vad klubbar har för speciella erbjudanden. Jag vill sent omsider passa på att ännu en gång tacka en av de senaste klubbarna som valde att kliva in i baslinjevärmen, Norrköpings Tennisklubb, som nu är en del av det här klubbnätverket som håller på att byggas upp. Stort tack till Norrköpings Tennisklubb för att ni vill vara med och stötta den här podden. Min partnerklubb Helsingborgs TK söker två nya tennistränare. Har ni förresten sett deras nya logga? Om ni inte har gjort det så surfa in på sociala medier eller deras hemsida och kika på den. Riktigt retro och häftig. Men hur som helst, Helsingborgs TK är med sina cirka 800 medlemmar en klubb för hela familjen som anser att tennis ska vara roligt, utmanande, öppet och hållbart. Man sätter människan i centrum och vill att alla ska trivas hos dem lika mycket som man utvecklas. HTK bedriver idag en inomhusverksamhet med cirka 400 deltagare fördelat på en tennisskola med cirka 330 kursdeltagare för bredd och motion och en tävlingsdel i HTK Tennis Academy för cirka 70 spelare. Under sommaren bedriver man förutom verksamhet för tävlingsspelare en populär sommartennis med cirka 300 kursdeltagare under 12 veckor. Helsingborg tror sig ha en av Sveriges bästa tennismiljöer där deras anläggningar i Olympiahallen under vinterhalvåret och fina Pålsjötennis under sommaren håller hög klass samtidigt som man är ödmjuka och ser en stor potential att förbättras och utvecklas framöver. Och är kanske du en av de här två tränarna som skulle passa in i den här klubben? Man söker dels en tränare som genom delat ansvar vill leda och utveckla deras vuxenverksamhet och tennisskola till att bli Sveriges roligaste. Och så söker de en tränare som vill utveckla deras Pro Tennis Academy till att bli den mest utvecklande miljön i Sverige. Surfa in på Helsingborgs hemsida för att läsa mer om de här tjänsterna. Och då tänkte jag att vi ska prata lite om strukturen inom svensk tennis. Och jag tänker att svensk tennis har ju alla tider byggt på föreningar och föreningsstrukturen så att säga. Att alla spelare har ju oavsett setup någon gång tillhört en tennisklubb och gör det ju än idag. Och det är lite intressant för Norman, du var ju med och grundade Good to Great Tennis Academy. Och Gusten, du är ju skaparen av Små Lirare och Team Klein. Vad tycker ni att alla olika aktörer fyller för roller inom svensk tennis idag? Om vi kan reflektera lite över det. Vill du börja, Norman?
Ja, alltså jag tittar inte så mycket på klubb eller så, utan eller förbund eller liksom så. Det enda jag är intresserad av är att den här spelaren ska bli så bra som möjligt och få rätt förutsättningar. Det har alltid varit vår vision från dag ett att ja, men försöka tillhandahålla den liksom, det stödet, den supporten, den träningen och allt som krävs för att bli, vi har sagt, topp 100 i världen. Alltså vi vill fostra bra spelare. Sen, så det har liksom varit, vi har inte varit så, så här fokuserade på någonting annat egentligen, utan det enda vi har försökt gjort är att jobbat hårt, gått upp tidigt på morgonen, kört hårt, försökt skapa ekonomiska resurser så liksom lovande spelare kan åka ut och tävla och mäta sig i unga år, försökt liksom skapa ekonomiska förutsättningar så vi kan anställa en fystränare, någon som är medicinskt ansvarig, någon som kan massera, skapa liksom sjukförsäkringar som gör att man kan få snabbt tillgång till MR-kameror om det är så att man skulle skada sig, jobba med utvecklingsplaner hela tiden, varje dag, oavsett om det är måndag, tisdag, söndag eller vad det är, hela tiden vara där 365 dagar om året. Det har hela tiden varit vår vision. Noll liksom intresserad av någonting annat. Sen så är det viktigt att varje spelare som vi har tillhör en förening i Sverige. Så att man kan vara med i seriespel eller vara med på liksom vintertour, sommartour. Det är jätteviktigt för oss. Men sen om man tränar, vart man tränar, så länge det är liksom en professionell satsning. Det har varit vårt enda fokus den dagen.
Jag med. Har ni någon gång tänkt skapa en egen klubb också?
Det är väl med de yngre, så alltså de allra yngsta tänker så här 8, 7, 8, 9-åringarna, så har vi tänkt det, för att vi vill kunna arrangera tävlingarna som ligger på tennisens plattform, tennis online, liksom, så att folk kan anmäla sig. Så det är den enda anledningen till varför vi har pratat om att, ja, men vi kanske skulle vara en förening. Men vi har tagit beslut att vi inte ska vara en förening ändå. Att vi ska försöka hitta istället. Vår akademi ligger i Danderyd, så vi ska försöka hitta. Eller vi har ett jättebra samarbete med Danderyds tennisklubb som ligger ett par 100 meter härifrån. Så att vi ska försöka samarbeta med dem istället och skapa fler. Liksom, vara med där. IF Stockholm Open, Minitour. Och liksom, vi kanske kan arrangera någon tävling där också. Men vi har inte kunnat gjort det eftersom vi inte är en förening. Men med samarbete med Danderyd så kanske vi kan vara. Men annars har vi inte, vi behöver ingen annan förening. Utan våra spelare som vi har som är svenska, de representerar Salk och de, eller Kungliga eller GLTK eller Ullevi eller vad det är för någonting. Och de kan spela seriespel där, vilket vi tycker är jättebra att de gör. Och där har vi inte sett något behov av att starta en förening. Utan det är mer i yngre åldrar i så fall.
Jag förstår. Gusten, vad tänker du kring det där med vad alla fyller för olika funktioner? Du var inne lite på privattränare och så också innan.
Ja, nej, men om man tittar på Clientplayers i alla fall, så har vi alltid försökt att vara ett komplement till Göteborgsklubbarna. Det finns ju ingen spelare som har kommit fram och blivit riktigt bra genom en klubb här, i alla fall vad jag vet, de senaste 20-30 åren, utan det är hela tiden. Alltså man måste ta så mycket privata initiativ och så vidare då med, som sagt, privattränare och åka själv utomlands och allt vad det är liksom. Så att det är ju vår målsättning. Vi har ju inte riktigt de ekonomiska musklerna som good to great liksom, så vi får ju jobba kanske på med lite andra förutsättningar så. Men det som jag efterlyser, det är ju en slags bättre kommunikation så föräldrarna vet om lite vad som gäller om man vill ta nästa steg och nästa steg och nästa steg i barnens tennisutveckling, om man säger så. För att det har vi pratat om innan. Jag har inte sett riktigt den här röda tråden inom svensk tennis nu. Nu är det ju något på gång här ordentligt med Checkpoint som jag tror stenhårt på. Det är första gången jag ser någon riktigt, riktigt bra röd tråd inom svensk tennis. Och där är det liksom från första gången du tar tennisracket till kanske ända upp till elit då, liksom, som de kommer jobba med det här Checkpoint-programmet. Och det känns fantastiskt. Men om inte Svenska Tennisförbundet visar, eller har visat innan, nu visar de ju ganska tydligt med det här Checkpoint, men innan, om man säger så, vem ska visa vägen då? Det är då det blir alla de här ensamresan. En klubb tycker en sak, en annan klubb uppfinner hjulet med att göra en sak. En akademi gör en tredje sak och så vidare då. En förälder gör en fjärde sak. Och det är liksom ingen, finns ingen ordning överhuvudtaget. Och om förbundet ska visa det, alltså visa liksom att det går inte liksom att bara köra all in och så vidare. Visa på exempel då på så hur man vill att det ska vara från första eller från satsande junior till elit då. För att jag vet inget exempel som förbundet har visat på där. Och vi kan ju bara ta ett eller två eller tre exempel liksom då på hur det ska vara. Då kan man ju liksom kopiera lite hur hon eller han har gjort. Men jag ser ju inte riktigt det heller då. Och jag tycker liksom att visst, man kan säga att alla går sina egna vägar. Men det måste ju ändå ha något exempel då.
Ja. Ja, jag är med. Jag är med. Vad tror ni att liksom klubbar och föreningarna kommer fylla för roll i framtiden? Vad tänker du kring det, Norman? Så här, innan har ju alla tillhört klubbar och gjort sina race där och nu finns det ju fler alternativ. Vad är det optimala att klubbar fyller för funktion?
Ja, det är ju klubbarna som juniorerna ofta får sin första bekantskap med racketboll, så de fyller en extremt viktig funktion och kommer göra för all framtid, för vi har ju den här strukturen i Sverige med föreningsidrott, vilket jag tycker är jättebra.
Ja.
Men så när man kommer upp lite grann i ja, men säg 12-13 års åldern, då behövs det någonting. Då behövs det kanske någonting mer. Du behöver träna på morgonen, du behöver träna på kvällen, du behöver ut och åka internationellt. Och då handlar det inte bara om tennis, utan det handlar om så fruktansvärt mycket mer saker än bara slå bollen över nät. Liksom. Det skulle bli topp 100 idag, så det är liksom, ja, det är mycket, mycket mer än tennis. Så då är det väl bra att det finns många som strävar åt samma håll, som liksom lite grann vet vad som krävs, upplever jag. Men jag tror att föreningarna är jätteviktiga och klubbarna är extremt viktigt, och precis som Gustav säger så är det väl jättebra att det finns någon typ av karta att förhålla sig till, någon typ av så här, ja, roadmap, att ja, från det att en junior kommer in i tennisskolan, så här skulle det kunna se ut. Så här har den här spelaren gjort, så här den här spelaren gjort, den har gått den här vägen. Men att det finns någon typ av tydlig struktur, och där är ju Svenska Tennisbundet som har den liksom, ja, det är det naturliga organet, det är de som ska hålla i det. Så jag har själv inte sett checkpoints. Jag vet att du, Gustav, har mejlat om det. Men jag har själv inte sett själva innehållet i det. Det är ingen som har presenterat det för mig. Men vi har ju haft i 10 år nu, vår filosofi och vår liksom så här jobbar vi med spelare från den här åldern. De här övningarna gör vi. Det här tycker vi är viktigt. Det här behöver vara på plats. De här tävlingarna skulle vi rekommendera att man åker på. För här finns det mycket träningsbanor om man åker ut och så vidare. Det har ju vi jobbat med i 10 år, någon typ av, för jag tror att det är viktigt att man har någonting som man, någon filosofi eller någon metod eller någonting som, ja men det här står vi för, det här tror vi på. Och det är jättebra för föreningar, för det är inte så himla lätt alltid att det finns någonting som förbundet tar fram. Om Gusten tror hårt på checkpoint, så är det ju fantastiskt bra om det tas fram ett dokument som man kan förhålla sig till. Men sen är det ändå ner till någonting som man håller i när det blåser. Den här riktlinjen tar vi nu. Det är liksom forskning som ligger bakom. Det är många andra länder som vi har tagit från. Du har liksom long term athlete development som har funnits i Kanada i liksom jättemånga år som finns där, som man kan kopiera. Det finns jättemycket material på nätet. Men förbundet måste ta fram sin. Det här tror vi på. Som man kan förhålla sig till. Men det handlar ändå om på något sätt om sen på banan, vad som händer och vilka är det som jobbar med spelarna och hur hanterar vi press. Det är precis allt det som vi har pratat om, hur hanterar vi press och hur hanterar vi motgångar och ja, det kommer ändå handla om det sen så småningom. Men det är jättebra att det tas fram ett dokument.
Just det. Vad tänker du, Gusten, kring samma fråga där med föreningarna in i framtiden och klubbarnas roll?
Nej, ja, alltså Sverige är jätteduktiga på föreningsbiten och det ska vi verkligen värna om och fortsätta att försöka vara lika bra som vi är idag. Däremot, som Nors och jag säger här, liksom, så behövs det komplement. Mm. Och det är de komplementen liksom som vi behöver jobba på bättre. Och tillbaka till samarbetet, så, som Nors säger här, de har ju fantastiska dokument som de har jobbat med de senaste 10 åren. Och jag hoppas i alla fall att ni och förbundet har lite samarbete där. Liksom. Och det är ju sådana saker som man lätt skulle kunna få in i checkpoint. Hur går man tillväga när man är 14 år, 15 år, 16 år och så vidare. Just nu har man börjat med checkpoint från när du håller ditt tennisracket för första gången och kanske kommer upp till orange och grön boll. Mm. Men sen så när du kommer upp till gul boll och så vidare så kanske det behövs lite tips och råd från Good to Great till exempel då som har gått igenom den här processen. Checkpoint är ju någonting som ITF har tagit fram och som har funnits i franska förbundet och schweiziska förbundet i 10 år som Svenska Tennisförbundet har gjort så att det passar in i svenska modellen på ett väldigt, väldigt bra pedagogiskt sätt. Men det finns så mycket kompetens inom svensk tennis och både Good to Great och så har du Kungliga och så vidare. De har ju många års erfarenhet liksom, hur du ska ta nästa steg i karriären. Framförallt Good to Great. Och så jag hoppas och tror ju att det finns ett samarbete där mellan förbund och akademin.
Ska du få svara på det, Norman?
Och vad då, om det finns ett samarbete?
Om det finns samarbeten, jag tänker även med regioner liksom. För om man pratar om strukturen så vi pratar om föreningar och så akademi då, vi har liksom teamsatsningar. Sen har vi liksom regioner, vi har förbundet, eventuella privattränare. Har ni samarbete med regionen i Stockholm till exempel eller med förbundet?
Förbundet centralt upplever att vi har en bra dialog med eftersom många spelare som vi har här är med i juniorlandslagen. Så att liksom, när man kommer lite högre upp i åldrarna så upplever jag som att vi har en bra dialog med dem. Och förbundet har varit här på läger ibland och vi har lånat ut Davis Cup-kaptenen i ett par år nu och det har gått väldigt bra. Liksom, vi har ett bra samarbete där och jag har varit med på några grejer när vi har gjort något sådär mentorskap inom för några tränare i svensk tennis i 2 år. Så där upplever jag som att vi har haft ett bra samarbete, men en bra dialog, en bra kommunikation. Vi har liksom anordnat några future-tävlingar på både herr och dam och vilket ju förbundet förhoppningsvis är glada för. Men sen i själva köttet i där det handlar om i den dagliga verksamheten så har vi inte haft något samarbete liksom kring det här som vi pratar om nu. Det som verkligen är viktigt egentligen, det är träningen och hur gör vi, hur vad rekommenderar ni, hur skulle ni göra här och ja, vad gör förbundet, kan vi åka liksom så. Där har vi inte varit och samarbetat. Det hade jag ju som någon typ av, eller vi när vi startade Good to Great så hade vi det som någon typ av så här vision och dröm som vi också presenterade för förbundet på den tiden innan vi byggde anläggningen här. Tänk om Svenska Tennisförbundet skulle kunna ha sitt kontor här. I alla fall, de har ju Båstad men kanske har något typ av kontor i Stockholm så att förbundet även kunde sitta här, för det handlar väldigt mycket om att ja, men att sitta ner och jobba på banan, sitta ner och prata och planera tillsammans och jobba på banan och ja. Så det utrymmet skapade vi, men det är svårt. Det har inte liksom blivit så, men vi upplever att vi har en bra dialog, det har vi.
Ja, snyggt. Just det, de har ju kontor i Kungliga Tennishallen istället just nu.
Yes, yes.
Sista punkten här, jag tänkte på det här ämnet bara, som kanske är lite luddigt, men tennis är ju ganska generellt sett, och det bygger väl kanske just på att det är föreningsidén, men att det är ju ganska billigt generellt sett att spela tennis i Sverige jämfört med många andra länder, när man pratar om terminsavgifter och vad ett upplägg med fys och så vidare ska kosta. Tror ni att man behöver förändra den betalningskulturen i Sverige i längden och ta mer betalt för bra träning? Eller kan vi fortsätta liksom ha tänket att alla ska kunna vara med och få mer eller mindre lika mycket till en billig peng? Hur tänker vi kring den ekonomiska biten?
Jag tror ju att det snackas lite för lite om vad juniorer egentligen kostar för klubbar. Vad det kostar liksom att få fram duktiga spelare och så vidare. Och så länge den kommunikationen inte... att det inte kommuniceras tillräckligt bra, så tror jag att jag tror att det är viktigt att ta upp det. Jag tror att många föräldrar liksom inte vet egentligen vad det kostar sen när man är 15, 16, 17, 18 år. Och många tror liksom att ja, det är så dyrt här nu med anmälningsavgift. Eller med vad det kostar terminsavgift här i en klubb och så vidare. När det själva verket är väldigt finansierat av klubbarna. Alltså vi reducerade priser då, va? Så att det tycker jag borde lyftas bättre. Och det är ju så liksom, Sverige tror jag är fortfarande ett av de länderna där det är billigast att spela tennis. Och jag tycker det är jättebra att så många som möjligt kan spela tennis givetvis. Alltså. Men man får inte blunda för sen vad det kostar sen upp i åldern också, om man vill göra en sån här satsning. Liksom. För att kan man ju lura vissa också liksom, på att... man tror att det går att slå igenom liksom utan att behöva betala någonting.
Men tycker du det är rätt att det är liksom i klubbarna som ska subventionera priserna, eller att medlemmarna liksom är mer eller mindre då betalar för tävlingsspelarnas satsningar? Eller ska man vara mer transparent med att det här kostar om man får betala den pengen helt enkelt?
Ja, det är en jättesvår fråga liksom, men definitivt transparent, så att den här frågan lyfts i alla fall, det tycker jag.
Ja, ja. För menar, ska man vara färre på banan och tränar och så vidare, då kostar det ju mer helt enkelt, tänker jag.
Absolut, men nu blir det den här diskussionen hela tiden, varför kostar det så mycket? Ja, därför att tränarna kostar mycket helt enkelt, och även banor och allt vad det kostar mycket att dra runt en klubb med en elitsatsning. Så är det bara. Mm. Och man kanske kan hitta andra vägar. Det kanske inte ska vara lika tränat hela tiden då, liksom på vissa träningar och så också. Liksom att det är mer matchliknande spel. Vad vet jag liksom. Men alltså diskussionen tycker jag måste finnas där. För att nu vet de, alltså om man frågar föräldrar, jag tror inte mer än 20% kanske av alla föräldrar vet liksom hur mycket det egentligen borde kosta liksom för en elitjunior om man spelar 6 gånger i veckan liksom med tränare och allting.
Och det är ju den kostnaden man kanske utomlands då tar i betalt lite oftare.
Jag vet inte hur det är utomlands riktigt där, men det kanske är så, ja.
Hur har ni tänkt där, Norman? Eller vad tänker du kring den frågan med kostnaderna?
Ja, men så många som möjligt ska ju få testa på tennis. Och det är fantastiskt att det är liksom fortfarande relativt, relativt billigt med tennisen. Kontra kanske andra idrotter. Du behöver inte så mycket utrustning i alla fall i tennis. Som kanske ishockey till exempel. Eller vad det nu är för någonting. Så det är jättebra. Så jag tycker man får skilja mellan det jag introducerar, att många barn ska hålla på med idrott överhuvudtaget, och tennis är väl jättebra om man håller på. Men sen att göra en elitsatsning måste man ha klart för sig. Då, det kommer krävas en insats. Ska du vara med och slåss idag i en sport som tennis som är global, där konkurrensen är global, där du måste i, väldigt unga år så måste du ut och mäta internationellt. Du måste få den där tuffheten och du måste liksom våga spela mot en tjej från Kina som spelar på ett annorlunda sätt, eller en tjej från Ryssland som är hård mentalt, som, liksom är, som kanske fuskar lite eller allt vad det innebär. Liksom. Du måste ut där ganska tidigt. Och det, då pratar vi en helt annan grej. Och där tror jag att vi kanske måste lyfta upp lite grann, som Gustav säger, och vara lite transparent med det kostar, vad det kostar. Och du kan... Ska vi vara med i svensk tennis och konkurrera då, så måste vi ha klart för oss att i länder som har Grand Slam-tävlingar och till viss mån i andra länder också, så har ju de här förbunden framförallt en helt annan budget. De har ju anställt för detta liksom, ja, toppspelare som reser med som coacher till juniorlandslagen, och de har med sig coacher hela tiden, och de har med sig till och med fyscoacher i liksom på juniorturneringar. Så och ska vi vara med och konkurrera där på något sätt, så måste vi ju förstå att då måste vi försöka hitta finansiella resurser som gör att vi kan åka med ut på tävlingar, och där är det tufft på klubbarna. Där är det. Jobbar jag i en klubb hemma, så har ju jag mina lektioner på kvällstid kanske. Jag har mina, liksom mina fasta tider. Ska jag då åka bort på en 4 veckors turné eller en 3 veckors turné med 2 eller 3 juniorer, ja, då blir det ett stort hål på hemmaplan i schemat för att den här coachen reser. Så det är inte bara det här är jävligt svårt, och det är därför vi startade Good to Great. För att vi jag tror att vi vet vad som behövs. Jag tror att vi vet hur det satsas i andra länder. Och ska vi vara med där, så krävs det mer än dokument. Det krävs mer än prat. Vi måste ut. Vi måste träna hårt. Vi måste våga satsa. Det går inte att sätta någonting på en hemsida som säger att, ja, vi ska fostra Grand Slam-deltagare. Och så ser man att det är 4 på banan och att, liksom, att det är... Det kanske tränas 4 dagar i veckan. Bullshit, det går inte. Det är 365 dagar om året. Det är 7 dagar i veckan. Det är 24 timmar om dygnet. Folk måste förstå att det är svårt. Det är ett jäkla hårt arbete. Att vara tenniscoach, det är ingen räkmacka, kan jag säga. För du måste vara uppkopplad hela tiden. Du måste ha koll på träning. Du måste ha koll på vila. Du måste liksom vara uppkopplad hela tiden. Så det är ett jävla slit. Och du måste vara ute, du måste vara borta från familjen. Du, liksom det är inte för alla, kan jag säga. Du kan vara tennistränare hemma i en klubb. Du kan gå hem på kvällstid. Du är inte uppkopplad. Det är en helt annan sak. Men ska du fostra Grand Slam-spelare som blir topp 100 i världen, då snackar vi något helt annat. Och det måste svensk tennis förstå.
Ja, bra.
Men det är ju skillnad också liksom på sporter och sporter. Är du en lagsport då liksom? Det blir ju med att man hakar på och så vidare, alla i laget och en förening och så vidare. Men här vi pratar om en individuell sport, och som Norsk säger då liksom, att du måste leva tennis 24/7 från en ganska tidig ålder då, va? Det är just det här liksom med kommunikation och transparens måste vara så viktigt. Det är så viktigt. Det kanske funkar annorlunda i vissa sporter. Alla sporter är ju svintuffa att ta sig ända fram. Liksom. Men tennis är på ett sätt, skidåkning på ett annat sätt, judo på ett tredje sätt. Liksom. Och det är här som man inte kan dra alla över en kam, som det känns som man gör ibland. Då, utan det är fortsätt med den kommunikationen så mycket som möjligt. Då, liksom. Jätteviktigt.
En fråga till där, Norman, om ert upplägg på Good to Great. Ni har ju ändå relativt många coacher kopplade till er och skickar tränare på en hel del tävlingar. Är det liksom sponsorer som täcker det då? Eller är det att spelarna betalar mer än vad som är rimligt i en vanlig klubb liksom så här, för att täcka upp det?
Det är en kombination av båda. Alltså, våra svenska spelare som vi har, som tillhör någon svensk förening, de får någon typ av stipendium oftast. Medan de utländska spelarna, vissa får stipendium, Vi har liksom skruvat om det lite grann från att ha 100% svensk fokus till nu ser vi oss själv lite grann som att vi hjälper våra spelare, och det spelar ingen roll om det är så Sverige eller om det är så Tyskland på ryggen. Så vissa spelare som kommer från andra länder får också stipendium numera, men det är en kombination av att vi varit duktiga på att hitta sponsorer, men att vi också tar betalt såklart. Men vår akademi går fortfarande minus. Vi förlorar varje år pengar på vår tennisakademi, men vi har valt att satsa. Vi lägger över 15 miljoner kronor varje år på svensk tennis. Vi har valt att gjort det för att vi, ja men det var därför vi startade Guldtugget. Vi brinner för svensk tennis, och gjort det i över 10 år. Och som sagt, vi förlorar pengar på tennisen, men det kanske vi tar igen på våra paddelbanor eller på vår strötidsbokning. Det är så vi, det är våra affärsmodeller. Så vi är väldigt duktiga på att attrahera partners. Vi jobbar väldigt, väldigt hårt med våra sponsorer. Vi gör mycket aktiviteter med dem. Och vi gör det på helger och vi åker på resor med dem. Men vi gör det för våra ungdomar. Men vår tennisakademi, med de namnen som vi har som coacher här, som vi skulle kunna jobba i andra förbund istället. Vi är väldigt stolta över att de fortfarande är kvar i Sverige. Att de jobbar med svenska spelare. Men akademin förlorar pengar varje år.
Okej. Ja, det är ju respekt. Men då tänker ni att ni så småningom ska gå plus minus noll då? Eller
det är vår stora... Micke då, Tillström, och jag framförallt som är ansvariga för sporten. Vår stora målsättning är att den ska gå plus minus noll så småningom. Men under 10 år så har den fortfarande inte gjort det. Vi förlorar rätt mycket pengar varje år fortfarande på akademin. Men vi måste satsa. Vi satsar väldigt mycket på programmet. För att vi vill det. Vi vill ha ett program som vi kan stå för. Vi har anställt fystränare på heltid. Vi har anställt nutritionister på deltid och så. Vi har mycket tränare, kanske lite för mycket tränare just nu kontra antalet spelare vi har. Det är hela tiden en balansgång, men vi vill kunna stå för det vi gör. Men absolut, vi har en dröm om att akademin som ett affärsområde ska gå plus minus noll.
Just det, ja. Ja, det har betytt fantastiskt mycket för svensk tennis, tror jag.
Men kul att höra.
Det satsas ju så otroligt mycket på tennis runt om i världen. Det är ju, såg jag nyligen här, världens näst mest populära sport när det gäller fans då. 4,4 miljarder, och sån här sjuk siffra då liksom efter fotboll då. Mm. Och det är klart liksom att det är ju en fjärde hatten liksom för många länder liksom att ha tennisspelare som det visar så mycket, det är fans och så vidare då liksom. Och det är klart att det satsas så oerhörda stora summor då liksom från vissa länder. Det är inte bara Grand Slam-länderna då som Norge säger liksom, utan bara titta på så här mindre länder som Belgien, Holland. Holland hade 180 akademier liksom då. Sen vilka som man kan titulera sig akademi eller inte liksom, men bara den siffran säger ju mycket. Har liksom ett toppcenter då liksom med 20 olika coacher då liksom som är utöver belgiska tennisförbundet som åker ut och reser med spelarna. Alltså det är sån otrolig konkurrens och hävda sig i en sån sport då liksom som tennis. Det krävs så otroligt mycket, men just de här bitarna måste fram, alltså de måste diskuteras mer, och det är också för gemene man, inte bara för tennisen här i Sverige, utan alltså folk får reda på hur tufft det är liksom just att slå igenom då som tennisspelare. Och det diskuteras, tycker jag, för lite, och det är därför jag tror liksom att det är trögare också liksom för att få fram de här superstjärnorna då liksom som vi haft innan, en topp 100 spelare i alla fall då. Kunna få fram en eller två topp 100 spelare, tjej eller kille, det är ju makalöst bra gjort om svensk tennis får fram det, men det framstår inte som det. Aha, ligger den personen bara liksom mitt i världen, då är det ingenting, men det är riktigt bra.
Ja, verkligen.
Man ser då, med tanke på hur stor sporten är.
Så är det. Jag tänkte att vi ska avrunda där. Tack så jättemycket båda två för att ni tog er tid att vara med.
Tack så jättemycket. Bra, jättebra diskussioner. Lär.
Återigen ett ruskigt härligt samtal och stort, stort tack till Magnus Norman från Good to Great Tennis Academy och Magnus Gustafsson, grundare av Små Lirare och av Team Klein, för att ni var med och tog er tid att dela med er av er erfarenhet och era tankar till svensk tennis. Det uppskattas av fler än mig. Normans rant om hur hårt arbete som krävs av dig som tränare för att få fram riktigt, riktigt bra spelare skojar man ju inte bort. Och det är ett hårt jobb som krävs. Precis som man säger, att vara tränare, det är ju så otroligt brett. Det kan ju vara att man jobbar dagtid och går hem efter lunch och gör ett jättebra jobb. Det kan vara att man jobbar med minitennis, med yngre spelare. Det kan vara att man jobbar med tävlingsspelare på en regionsnivå. Men det kan också vara att man jobbar med spelare på ännu högre nivå och verkligen reser hur mycket veckor som helst, jobbar svin mycket kvällar, mycket helger och så vidare och så vidare. Det går inte att dra tränaryrket över samma kant. Det är ett otroligt hårt jobb som krävs om vi ska få fram internationella spelare inom svensk tennis. Och ja, sen kan man ju dra den frågan och den diskussionen vidare som vi har gjort i andra avsnitt om arbetstider, om lön, om vad som motiverar tränare och så vidare och så vidare. Men det är ett jätteintressant ämne, precis som det här med betalningskulturen är, tycker jag också, som vi skulle kunna prata ännu mer om, vad som är rimligt att föreningar ska kunna erbjuda sina spelare för upplägg. Hur mycket ska föreningen stå för det och dess medlemmar? Hur mycket ska spelarna själva betala? Men oavsett vad så är det ju helt fantastiskt vad de här två gästerna som idag var med har gjort för svensk tennis. Inte bara som spelare, utan Norman som var med och grundade Good to Great, som har betytt, det går nog inte att sätta ord på hur mycket det har betytt för svensk tennis. Att visa upp att det går att hitta andra sätt att bedriva verksamheter på. Alla pengar de har dragit in till svensk tennis genom sitt jobb med partners. Och det som i längden Good to Great har lett till är att många klubbar har fått steppa upp sina verksamheter. Så det är obeskrivligt vilket engagemang som Norman Tillström Kulte med flera har lagt ner i det i den akademin och hur mycket den har betytt. Och det är samma med Gusten. Oändligt många timmar ideellt arbete med juniorerna i Göteborg. Hur han roddar alla träffar, alla helgaktiviteter. Hur många timmars träning han har skapat för Göteborgs juniorerna. Också helt obeskrivligt vilken insats det är. Så stor eloge till både Gusten och till Norman med flera också såklart. Aj, det är fantastiskt. Och nu var de med här i en timme och delar med sig till Linus på baslinjen. Fantastiskt. Tack så mycket för alla, till alla er som lyssnade. Och vi är snart tillbaka med det sista avsnittet i den här serien. Och ni som har lite koll på läget kan redan lista ut vilka två det är som kommer att samtala då. Tack så mycket.